Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej, men på riktigt, det var otrohet.
Ja, det var det.
Men var det först läsa mejlet kanske då?
Ja, vi tar läsa mejlet först.
Men okej, vill du ta,
men vi börjar, vi måste göra intro. Nej, men hejsan, hejsan, svejsan. Nu har det blivit dags för tillsammans med Katarina och Nick. Och här sitter jag, som jag brukar, med vår underbara, alla svår, fantastiska Nick Alinia. Hej, Nick.
Hejsan, tack så mycket för det introt. Vi har ju gått, vi har faktiskt fått beröm för att vi går väldigt pang på ämnet direkt. Ja. Så att vi ska nog
fortsätta
göra det. Så jag ska inte fråga sådana saker som hur du mår och sådana där oväsentliga.
Nej, vi håller inte på att snacka en massa strunt.
Massa pladder.
Precis. Men vi har fått lite mejl, va?
Det har vi. Vi går direkt på ett av mejlen då som vi har valt ut. Och vi fortsätter väl med att inte läsa några namn.
Nej, absolut inte. Alla som hör av sig till oss är skyddade och har total anonymitet, så ni får jättegärna höra av er med alla möjliga pinsamma och konstiga och frågor som ni kanske inte kan ställa någon annanstans.
Däremot, om ni vill att vi säger ert namn av någon anledning, så får ni skriva det, för annars så kommer vi inte göra det, även om ni skriver era liksom, ja, även om de flesta har skrivit för och efternamn, så kommer vi ändå inte outa det. Men om
aldrig
ni vill outa, så säg det specifikt.
Ja, men precis. Om typ så här, Pelle känner att han vill bli nämnd vid namn för att han har skrivit och vill bli uppmärksam, så går det fint.
Det är det.
Vi lovar, vi ställer upp.
Men denna icke-anonyma då, men som ska få vara anonym ändå, han skriver: hej, man ska gifta sig först innan man börjar hångla. Fri sex i Sverige har förstört mycket. Mängder med oönskade graviditeter med mera. Sen är sex något privat mellan mannen och hans hustru. Ingen annan har med saken att göra. Något som är privat innanför stängda dörrar. Så Katarina, jag kan tänka mig att du har en del att säga om det här.
Nej, men alltså, alla får ju tycka som de vill. Men det här är ju då inte kanske den mest... Det här är kanske inte den vanligaste uppfattningen i dagens moderna Sverige. Att man inte ska ligga förrän man har gift sig. Jag tycker tvärtom. Det är ungefär som att köpa grisen i säcken. Det är klart att man måste ligga med någon innan man gifter sig. Därför att tänk om man gifter sig med någon och så funkar inte sexet. Sexet är ändå en väldigt viktig del av en intim, romantisk kärleksrelation. Det går inte att kompromissa bort det. Och det kanske är något som inte funkar och man kanske inte är kompatibel. Så att jag tror att det är rätt så ovanligt att man inte är tillsammans innan man knyter hymens band och blir man och hustru. Men det är klart att det finns alltid människor som av olika skäl, religiösa eller ideologiska eller moraliska skäl, tycker att man ska formalisera en relation innan man börjar ha sex. Som sagt, det var ju så förr i tiden. Det var ju en religiös åsikt, och mycket av det handlar om att man ska tygla sexualiteten. Det här med oönskade graviditeter, det har ju knappast med ett skrivet papper eller ett kontrakt att göra, utan en oönskad graviditet kan ju ske oavsett vad man har för formell relationsstatus.
Ja, men det är kanske mindre dramatiskt med en oplanerad graviditet om man är gift då. Då kanske man ändå...
Ja, men alla människor vill ju inte ha barn per automatik, och det är ju inte säkert att man vill skaffa familj eller bilda familj och så. Så att jag tycker att det där... Jag är rätt så nöjd med hur det ser ut med den abortlagstiftningen vi har. Och den frihet som finns faktiskt. Därför att när man försöker att styra den för mycket, eller när man försöker att trycka ner den, så det blir inte så bra, det blir inte så lyckat.
det finns ju delar av den mer auktoritärt lagda högen som är ganska stor på internet till exempel, som är ganska måna om just det här med, ja, men, sexuell, att man inte ska vara sexuell, sexualliberal och liksom hålla sig till giftermål och de här grejerna. Och det är inte ens att de är kristna specifikt, utan det är att de tycker att det är skadligt för samhället och sånt med för mycket liksom lössläppthet. Tycker du att det ligger någonting i det, eller är du liksom, har de ingen poäng alls?
Jo, men jag tycker att pendeln, det är väl så här att pendlar slår alltid åt olika håll, och det här är väl ett sätt att visa, eller det här är väl ett sätt, en reaktion på en pendel där som har varit väldigt liberal åt ett håll, och så blir det en reaktion på det, och då tycker man att man ska då vill man gärna markera genom att strama åt. Jag tycker man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. Jag tycker man kan vara rädd om sig och vara ansvarsfull. Det betyder inte att man måste på något sätt neka sig sexuell njutning, eller att man inte kan experimentera eller leva ut eller följa den lust man har. Jag tycker man, alltså jag tycker ofta den här diskussionen blir väldigt svartvit. Att antingen är man total slampa och så man är helt ansvarslös och galen och gränslös, eller så är man en bara åt andra sidan någon slags kristen kyrktant som tycker att sex är omoraliskt och förfärligt och snuskigt och det ska man inte alls hålla på med. Jag försöker hela tiden hitta någon slags medelväg, och det är klart att det inte är så populärt, för att i medier framförallt så blir det ju väldigt polariserande om man hårdvinklar åsikter så att man framställer människor, ja, i väldigt tillyxade svartvita drag. Antingen man hora eller Madonna, och så finns det ingenting däremellan. Jag tycker att det finns rätt så stort spektra däremellan.
Jag är ju ganska onyanserad i många frågor. Men det här är ändå en fråga där jag är lite mer nyanserad, skulle jag säga. Jag tycker att det finns en poäng med att det har, alltså att västerländska länder är för sexualliberala i offentligheten, och att det har blivit för normaliserat att vika ut sig och liksom ha OnlyFans och såna här saker. Men jag tycker ju samtidigt absolut inte att man inte ska ha sex före giftermålet. Liksom. Alltså det finns ju, jag tror att det faktiskt är direkt skadligt. Speciellt för, alltså exempelvis om en man skulle, alltså om en man aldrig har dejtat eller träffat olika sorters kvinnor eller en liksom olika kvinnor, så hur ska han välja en kvinna? Nej, det är ganska, men det är osmickrande väl att bli vald som liksom första, alltså det är väl mer smickrande som kvinna att veta att en man, okej, han har upplevt en del olika, han har ändå fastnat för mig av en anledning, inte bara att jag var första bästa han valde liksom. Förstår jag,
men detsamma gäller ju kvinnor. Jag tänker att det är ju rätt oskönt att vara med någon som är helt rookie och som inte vet någonting om någonting, och att det här ska vara då den personen som man förbinder sig att nu ska vi vara tillsammans resten av våra liv. Det funkar inte riktigt så känslomässigt. Det bjuder till slut på någon slags frustration. Vissa människor är nöjda, men andra är inte det. Och återigen, det där är väldigt individuellt. Vissa människor kanske inte ens tycker att sex är särskilt viktigt. Och hittar man då en likasinnad partner, så är ju det jättebra. För då kan man ha någon slags lågsexuell relation, eller till och med ett vitt äktenskap, som det heter när man lever tillsammans i celibat som vänner. Sånt finns ju också.
Är det?
Ja, det finns det. Men oftast kanske när man blir äldre och lägger av och tycker inte att det där är så spännande. Men om båda är nöjda, ofta så hittar man en, ofta så blir det tyvärr så att en kanske är nöjd medan den andra inte är det. Och där blir det då problem. Och jag kan tycka att den här, när man för mycket försöker styra sexualiteten, så på något sätt så pyser det ut någonstans, och det är då det blir så där man ska leva. Det är därför de här relationerna där människor kanske försöker anpassa sig för mycket till en religiös åskådning eller regler, väldigt strikta regler, som de revolterar. Och sexualiteten är en typisk sån handling som man revolterar via. Till exempel har vi ju väldigt strikt islam där man är otroligt skräckslagen inför sexualitet av olika, på alla möjliga sätt. Men de mest hårt hållna individerna där, de ägnar sig åt fullständigt galna sexuella utsvävningar som man kanske inte ens behöver ägna sig åt när man har en mer sexualliberal livsstil, förstår du? Mm. Så det blir ju det, precis som katolska präster som har ägnat sig åt alla möjliga äckliga perversiteter och pedofili och allting, därför att en katolsk präst får faktiskt inte ha samlag och han får inte gifta sig och han ska leva som en munk.
Mm. Och det slår bakut så att säga.
Ja, och det är ju vidrigt vad de där äckliga prästerna har hållit på med, och det har ju varit så mycket olycka i det, och det är ju likadant med alla såna här sekter där sexualiteten blir väldigt, väldigt laddad, väldigt ful och väldigt förbjuden. Den måste ju ut, därför att vi människor är ju sexuella varelser. Det går inte att trycka ner den, då blir den ju så spännande och så farlig, och då blir det så otroligt laddat och äggande att hålla på med det där. Det är precis som i andra förbjudna relationer, till exempel otrohet, och det var ju faktiskt temat för vad vi skulle prata om idag. Det är därför det blir så laddat, därför att det är förbjudet, därför man får inte det, därför att samhället signalerar att det är fel. Och då blir det så spännande, och ingenting smakar ju så gott som den här förbjudna frukten som man brukar säga.
Innan vi går in på det, hade du haft problem med att bli seriös med en man som har haft, ja, men, över 1000 sexpartners, säger vi?
Nej, det tror jag inte. 1000 är ju väldigt, väldigt mycket. Det betyder att jag måste ha legat i som en kanin. Det beror på hur gammal han är. Men,
Julio Iglesias nivå nästan.
Det är Julio Iglesias. Man kan ju fråga sig, är han sexmissbrukare? Mm. Och det är ju ett intressant ämne där med sex- och känslomissbruk, sex- och kärleksmissbruk. Och det tycker jag vi ska gå in på vid något annat tillfälle. För det finns väldigt mycket att prata om, och det hinner vi inte ta här i det här avsnittet. Men man kan missbruka sexualitet och känslor och relationer, människor, och när det blir sjukligt, när det blir ett tvångsbeteende, då har man ju problem. Och det är ju precis som så mycket annat med alkohol, droger, mat, spel, sport, shopping. Jag menar, vi kan missbruka väldigt många olika typer av både substanser och också handlingar. Och sexualitet är ju en, alltså sexmissbruk är ju rätt så, ja, det är ju rätt komplext, men det är ju ändå rätt så vanligt förekommande. Och jag kan tänka mig att har man legat med 1000 kvinnor, kanske nästan tvångsmässigt, att man jagar hela tiden nya kickar, så kanske ju den personligheten, då kanske man är en missbrukspersonlighet, och då kan man ju känna, är det så att jag vill vara med en missbrukspersonlighet? Jag har ju själv varit gift med två missbrukspersonligheter, så jag vet mycket väl hur det där funkar. Och ofta så är man ju gränslös i sin livsstil generellt, och då kan man också fråga sig, vill jag ha detta? Men jag tycker inte att det är per automatik dåligt att en person har haft många partners. Snarare tvärtom,
en
kan det vara.
En person oavsett man eller kvinna, eller?
Jag tycker inte att det är värre om en kvinna har haft många. Jag tänker inte, alltså det är klart att det finns människor som gör en skillnad mellan en kvinna som är väldigt sexuellt erfaren och en man. Mm. Det är inget fel på min hals, men jag vet inte vad det är för något som är, att det låter så. Att det är som en, ja. Men nej, jag tänker att det beror, alltså allting återigen kokar ner till, det beror på hur, är det här någonting som personen inte kan landa i en relation känslomässigt, utan behöver hela tiden någonting annat, jagar hela tiden efter nya kickar, ljuger, är oskön, ohederlig, släppa med sig könssjukdomar hem, liksom, jag menar, det finns väl massor med olika negativa bieffekter, ja, av en sån människas eventuella livsstil.
Men det behöver inte vara så heller.
Nej, men man kan ju också ha levt så, tycka att man har gjort det, vara trött på det, vilja ha någonting annat, man bryter den livsstilen och vill gå in i en seriös relation där man vill vara monogam. Det för oss också in givetvis på det som vi hade faktiskt pratat om innan, att vi skulle prata om det här med otrohet och öppna relationer gentemot poly och monogama relationer och hur man, ja, ska förhålla sig.
Otrohet då? Vad är det för något egentligen?
Ja, hörru du, det finns ju många olika tankar kring det. Det traditionella är väl att man lovar sin partner att man inte ska vara med andra, och så är man det. Lögn helt enkelt, i att man sviker den intima relationen som man har, och det är ju den mest traditionella bilden av otrohet. Sen finns det ju, jag upplever att vi idag har en lite mera, ja, lite annorlunda syn på relationer, därför att fler och fler väljer att leva tillsammans i en relation där man kanske ger varandra lov att söka sig utanför relationen. Nej, den är visst. Jag visste att den skulle komma tillbaka. Ja, men pausa där.
Vi tackar Hesa Fredrik för det inlägget och Katarina, fortsätt.
Ja, Hesa Fredrik kom in här som en härlig, ett inhopp här med att man ska komma ihåg att vi faktiskt testar den här pipan, och för att kunna, ja, man ska komma ihåg att det kan ske saker, oförutsedda händelser och så. Mm-hmm. Ja, precis som det kan hända i en relation. Nej, men alltså det finns ju en idealbild av hur allting ska vara. Man ska träffas, bli kär, så ska man gifta sig, skaffa barn, sen ska man leva lyckligt tillsammans med familjen, man ska aldrig bli berörd av någon annan, man ska vara nöjd med den sexualiteten man har, man ska vara lycklig, man ska lösa alla konflikter. Men vi människor funkar ju inte riktigt så, och vi lever ju mycket längre nu för tiden, har mycket längre livsspann, och under ett helt liv när vi dessutom inte behöver kämpa för överlevnad på samma sätt som våra förfäder, vars liv kanske bara var en tredjedel av våra liv idag. Så man hann knappt, man förökade sig med någon, satte några barn till världen varav hälften dog, och sen så kämpade man för brödfödan och sen dog man utsliten och sjuk. Och då blir det på något sätt inte så mycket så här tid att sitta på Darkside eller på Tinder eller på någon annan kontaktsite eller gå ut. Men kan du inte, det är så här, nu är det så här, lektionen med Nick, ja. Fostran.
Vad är Darkside?
Darkside är en site för alla som ägnar sig åt lite BDSM. Mer avvikande sexualitet, kan man säga, kinks, BDSM, rollspel. Man söker en inte så vanilj och mainstream sexualitet där man kan få kontakter med varandra.
Mm.
Mm. En dark side helt enkelt.
Mm. Ja, men fortsätt.
Mm. Det är tips till alla. Det finns body contact, det finns vuxenlek. Alltså det finns alla möjliga sajter där man egentligen annonserar efter sexpartners. Som det finns alltid någon som delar en sexuell läggning eller en avvikelse eller en kink eller alltså någonting som inte tillhör kanske då normaluttrycket i sexualiteten, eller som man betraktar som lite mer tabu, lite mer förbjudet, lite mer gränsöverskridande. Så att det har ju mycket av det här som man i vissa kretsar betraktar som dekadent eller utsvävande, gränslöst, har ju skapats eller har ju uppkommit i ett välfärdssamhälle där vi har fått utrymme för att bejaka och utforska den här typen av lustar. Men människan har ju alltid haft olika typer av avvikande beteenden för sig. Så det där är ju ingenting nytt, och jag skulle väl vilja säga att i och med att vi har på något sätt kommit ganska långt i utvecklingen med demokrati och rättigheter och så här, att man visar hänsyn till människor, att man är respektfull och sådär, så har ju mycket av det som förr i tiden kanske var sådär att man bara gjorde det och så var det ingen som brydde sig, mycket av det har ju på något sätt städats bort och kanske hamnat också i mörkare vrår av nätet, av samhället och så. Till exempel prostitution. Det var ju mera, jag menar, det fanns ju massor av prostituerade förr i tiden i olika samhällen, och det var på något sätt någonting som man bara såg som en del av samhällslivet, även om det var stigmatiserat. Medan nu är det förbud och det är många strikta regler och lagar kring det hela. Och, ja.
Det är inte förbjudet överallt.
Nej, det är det verkligen inte. Och det där är också en intressant fråga. Därför att i Sverige så vill man gärna betrakta alla prostituerade som offer, och att det alltid är en kvinna och att hon alltid lider och att hon alltid är ett offer. Men man har på något sätt ingen respekt gentemot sexarbetare som faktiskt tar det här på allvar och som är seriösa med det och som faktiskt inte är offer, som har faktiskt valt det själva. Jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att alla är faktiskt inte offer.
Jag tycker vi ska bjuda in en sån framöver faktiskt.
En sexarbetare, ja. Absolut. Jag
både
tycker
en digital
det är
och en IRL-sexarbetare då?
Det kan man göra. Digital sexualitet är ju intressant för att den är ju naturligtvis alltid safe. Det är ju safe sex. Du kan inte, det är ju inga slemhinnor som möts, så att den svävar ju då i det digitala. Och där kan man ju säga att den är, man kan vara trygg därför att man kan också operera bakom en annan persona än man själv. Så att du kan ju skaffa dig olika identiteter. Men tillbaka till det här med att vi lever längre och därför har på något sätt större möjligheter och också ett större utrymme att kanske inte bara hålla oss till det som är normen, om man ska uttrycka sig lite diplomatiskt.
Men vad är otrohet då?
Ja, men som jag sa förut så är ju det när man bryter och sviker ett förtroende och en överenskommelse. Jag anser inte att man är otrogen om man lever i en öppen relation där båda två har gett sitt samtycke till den andra. Och kanske...
Nej, såklart. Men om man har sagt att man är exklusiva då, alltså sexuellt exklusiva, var går gränsen vid otrohet då?
Ja, jag tycker ju att ett par ska bestämma det på förhand på något sätt. Det är ingenting som ska komma och bli en diskussionsfråga när väl någonting har hänt.
Men ska man behöva sätta en gräns för varje specifik situation? För det tycker inte jag man ska behöva göra.
Nej, absolut inte. Jag tänker mer generellt.
I någon situation, en normal relation då.
Men ett par som jag vet har levt tillsammans väldigt länge och som har en bra relation där jag upplever att de visar varandra respekt.
Och som heter...
Nej, jag ska använda dem som exempel faktiskt. Som naturligtvis kommer jag inte lämna ut deras namn, men det är ett par, de är lite äldre och de har levt tillsammans i många år och de har vuxna barn och de har haft ett bra äktenskap som har funkat, vad jag förstår i alla fall, funkat bra. Där jag frågade någon gång, jag känner dem rätt så väl, så frågade jag dem så här, men vad har ni för recept på ett långt och lyckligt äktenskap? Och
då, hur gamla är de ungefär om man får fråga det?
Ja, men de är i 70-årsåldern.
Okay.
Men de har ändå levt tillsammans i... De har varit tillsammans sedan de var typ 20. Så att de har ändå levt tillsammans i över 50 år.
Okay.
Barn och barnbarn och till och med barnbarnsbarn, tror jag. Mm. Men de i alla fall menar på att... Nej, men vi bestämde från början. Vi sa till varandra så här... Vi lever tillsammans i samförstånd och respekt, men skulle det vara så här att någonting händer, typ på en konferens, att man är men typ ett ligg på fyllan på en firmafest, förstår du, som inte betyder någonting, då säger man ingenting utan man skyddar varandra. Men skulle det vara så att en av oss gick och blev kär i någon annan, nej, men om det är känslor involverade, då måste man berätta, för då är det någonting som påverkar relationen. Men om det är bara en dumhet, men en flört på en, vad vet jag, någon man kanske tycker att någon är lite het, men det är ingenting som man känner att det betyder ingenting.
Men de var överens om att fysisk otrohet var okej då, om man sa inget om det.
De menar på att om det var en fysisk otrohet som var ett engångsligg i princip, eller någon liten fling som inte påverkade. Jag försökte faktiskt att prata, alltså, vi hade ett väldigt intressant samtal om det, och jag upplever att kvinnan kanske var lite mer intresserad av att flirta med andra. Men ändå var hon mer svartsjuk på något sätt. Och det där, ja, men vet du, och det där är ganska klassiskt. Men det där är ganska typiskt. Man tycker sen, men jag ska få göra saker medan min partner får inte det. Absolut. Inte det lite så.
Så ni funkar, ja.
Nej, så ni funkar. Du ska faktiskt inte komma och säga till mig att det är så ni funkar. För jag tycker det är många män som tycker att de är i sin fulla rätt, men kvinnan ska hålla sig på sin kant.
Ja, men så är det.
Just det, så är det ju. Snacka om toxic.
Nej, jag ska fortsätta.
Nej, men jag tyckte, och deras koncept verkar funka, att jag frågade väl kanske inte så detaljerat om det har hänt något, men jag förstod mellan raderna att det hade kanske hänt något för bådas del.
Och hon hade gjort det ganska mycket mer, eller?
Jag fick en känsla av att hon hade kanske varit lite vild och gränslös i sina yngre dagar, men sen framåt liksom när hon började bli äldre, när fan blir gammal blir han religiös, som det heter, men när hon började bli äldre så tog de det lite liksom lugnare. Jag upplevde mer att han hade blivit mer så att han hade lite vänskapsrelationer med kvinnor som hon kände sig lite utanför när det kom på tal, men det verkade inte ha varit så sexuellt. Men ett helt liv, alltså, det är väldigt intressant ändå, därför att Man kan ju bli svartsjuk på att någon har en väldigt nära vänskapsrelation. Det behöver inte vara sex. Man kan känna sig exkluderad och utanför utan att det för den skull... Alltså jag kan tänka mig att det fysiska behöver inte alltid betyda så mycket. Jag tror att den här känslomässiga kopplingen, bindningen och engagemanget i en annan människa utanför relationen, den kan nog svida mer än att man bara har ett snabbknull och sen ingenting mer.
Alltså även om det är... Alltså menar du att en man kan bli svartsjuk på en kvinnas relation med en kvinna? Alltså en vänskapsrelation med en kvinna?
Ja, en man kan nog känna sig utanför om man upplever att hon har en sfär där han inte riktigt hör hemma eller där han inte känner sig med och där han kanske känner sig exkluderad. Det kan jag säga, det är ett annat exempel faktiskt, ett annat gift par som jag har där han är rätt så svartsjuk på hennes relationer som inte är överhuvudtaget sexuella, men där hon är mer utåtriktad och han är lite mer introvert.
Ah, okay.
Och då känner han sig, han är inte så bekväm med att hon ja, men att hon är ute i världen på något sätt. Och det tycker jag, det har jag sett faktiskt från både manligt och kvinnligt håll, att man kan känna sig, ja, man tycker så här, men alltså om en partner är mer utåtriktad och man själv är mer introvert, så kan det bli lite så där, varför att det blir ganska mycket tydliga olikheter mellan de här personerna som kan i sin tur leda till relationsproblem.
Men om man har en vanlig relation då, så att säga, alltså så som de flesta har, att man är monogam och exklusiv och så där, alltså, vad tycker du är okej att göra och inte göra då? Alltså, är det okej att sitta i någons knä? Eller är det okej att smsa med någon på ett...
Jag tycker det här är...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Med sms, det har ju varit ett helvete för många, därför att det är så lätt att halka in i någon slags känslomässig otrohet som kanske inte leder till att de ligger eller att de ens utvecklar en relation, men att det blir att man är upptagen mentalt med någon annan och att man kanske delar en intimitet som är bara digitala, men säg att man börjar chatta med en gammal skolkompis på Facebook och plötsligt så uppstår det någon slags spänning och så är man upptagen av det och liksom frånvarande i sin riktiga relation och hela tiden håller på med sin telefon och går in där och måste kolla, har de svarat, och så smyger man ändå med den chatten framför sin partner och det blir en rätt så oskön stämning. Det har jag varit med om flera gånger, både att jag själv ägnat mig åt det och haft partners som har ägnat sig åt det, och jag tycker att det där blir, det är nästan som man tänker så här, men gå och lägg dig med den här personen en gång och lägg ner sen liksom. Ja, men så här, lev ut och klipp, istället för att den här ska liksom, det ska byggas upp någon så här, det byggs upp en längtan, det byggs upp varma känslor, det byggs upp en gemenskap som man absolut inte är med i, men som också blir en hemlighet. Det är det här smygandet och smusslandet som jag tror kanske är värst av allt.
Men tycker du att det,
men tycker
är...
inte du det? Tycker inte du att det här smygandet, någon som sitter och glor i sin telefon hela tiden och man säger, men vem, vad är det, så vad håller du på med? Så bara, nej, det var ingenting. Och sen så kanske man råkar se så här, nu har någon skickat en bild och vad är det här? Och så råkar man, och så blir det här, jag vet också, folk blir ju besatta av att så här, försöka kolla vad är det som sker i den här telefonen, och så kanske man börjar liksom försöka ta sig in i sin partners telefon, och så då är man ju ute på rätt så djupt vatten.
Men alltså allt det här är ju redan för långt gånget enligt mig. Alltså, jag hade ju klippt det före det här.
Ja, men sen så finns det ju människor som faktiskt... Man kan ju också säga så här, de som är mest svartsjuka, det är ju de som är mest otrogna.
Ja, så är det kanske.
Den här människan som är helt besatt och kanske till och med hittar på en otrohet och tänker så här, men bara för att hon sitter och skickar vanligt sms till en kompis. Och så blir han så här sjukligt, så här, vem är det du smsar med? Ja, men det är min kompis. Är du ljuger, så här, det är inte så. Den personen har ofta själv inte rent mjöl i påsen.
Nej, men så kan det vara. Ja, exakt. De tror att man gör sjuka grejer, ja, för att de själva skulle kunna göra, ja, sjuka grejer.
Så den, nej, därför att de själva gör sjuka grejer.
Ja, exakt.
Så den varningen vill jag utfärda. Är det någon som är väldigt bevakande och svartsjuk, där ska man, det är ju varningssignaler som man ska ta på allvar, för de brukar oftast spåra ur och det blir värre och värre. Och är det någon som är kontrollerande, så är den här personen inte, den är inte okej. Det kommer inte gå över.
Hade du exempelvis, om du var i en, nu vet inte jag hur, vilken sorts relationer du har haft, du får ju berätta om du vill, men om du hade varit i en liksom helt vanlig monogam relation, hade du tyckt det okej till exempel om din kille skulle gilla bilder på tjejers bikinibilder på Instagram?
Ja, men det där är också en bra, det där är bra att du tar upp det, för det där är väldigt intressant, för det finns ju jag tycker att det är rätt så ofräscht faktiskt. Det måste jag ändå säga. Ja. Jag tycker att man...
Okej, det här var otippat från dig.
Men det beror på i hur, vilken omfattning och vilken liksom utsträckning.
Mm.
Jag kan tycka att det är respektlöst. Jag har ju fått brev från kvinnor som känt sig väldigt osedda och illa behandlade av sina partners när deras partners har suttit och dreglat över brudar. Men det blir som någon slags offentlig porrkonsumtion nästan. Att de sitter och är liksom kanske besatta av en kvinna med stora, av kvinnor med stora bröst. Men säg att kvinnan han är tillsammans med inte har jättestora bröst, men han är helt besatt av stora lökar, och då ska han sitta så här, och då sitter han och likar och går och sitter i på Instagram och i princip tokrunkar över de bilderna. Men det är väl inget skönt för henne.
Nej, det är klart. Men om det inte...
Ja, men du som man skulle väl inte tycka det heller. Ja, men du kanske inte är... Ja, men säg att du ser ut på ett visst sätt, men hon är helt besatt av en typ av hunk som ser ut som liksom Arnold Schwarzenegger, och då sitter hon bara så och bläddrar på sådana bilder och likar dem och tycker så här, gud vad härligt, så här, skulle inte du känna dig lite så här, men hallå, här är jag.
Ja, jo, alltså, ja, absolut. Men om det inte var så tydligt då, alltså om det bara var att han amen, ibland likade bilder som han gjorde när han var singel, på lättklädda tjejer, inte så här porrstjärnor. Jag menar inte porrstjärnor, jag menar så här tjejer i ens omgivning typ.
Måste man det på något vis? Jag vet inte. Nej, alltså jag tycker att det är okej om man nu gör det ibland. Allting beror på liksom att man har lite sans och balans. Precis som hon kan lajka någon bild på någon snygg skådis som hon gillar. Hon kanske har varit besatt av, vad vet jag, Zac Efron eller någon, och tycker att han är jättesöt, och det har ju ingenting med hennes relation att göra. Då kanske hon likar någon bild så där någon gång.
Men ja, alltså det är ju skillnad på om det är
liksom,
han
så går in och deep likar någon så här super liksom, någon så här influencer, och bara så man ser så här, shit, han har deep likat liksom 127 bilder.
Jo, men det är ju skillnad också på om det är alltså någon Hollywood skådis som är så pass långt ifrån ens verklighet, ja, jämfört med om det är någon som bor i Stockholm som är typ inte ens känd, eller någon i ens omgivning.
Jag kan tycka så här, kändisar som är ouppnåeliga, det är väl lite grann så här frikort snack på något vis kring dem och så. Men sen om det säger att det är så här, ja, men säg att det är hennes väninna då som man tycker är jättesött. Det är ju extremt pinsamt. Så kan man inte hålla på.
Nej, exakt.
Då är det bara så här, där är dörren. Man kan inte.
Men nu är vi...
vi svävar.
Nu drar jag väldigt specifika exempel, men jag tycker det är ganska kul. Vad tycker du om man skulle, en tjej skulle sitta i någons knä på en fest till exempel?
Det beror helt på. Sitter hon i någons knä... Alltså det är ju ganska intimt. Det beror på hur relationen är, och det beror också på... Alltså, har man precis träffat så är jättenykär och vill bara vara med varandra, och hon sätter sig i kanske hans polares knä, då kanske man tänker så här, men det är klart att man kan reagera. Har de varit ihop i 20 år och har 4 barn och hon sätter sig i någons knä och det är lite så här kompisstämning, då tycker inte jag kanske att det är samma sak.
Nej.
Det är kanske olika hur sitta i knät. Ja, det är en lustig grej. Det är ju en sån där snuskig grej, så här, sitta i farbrorns knä. Är det du tänker?
Nej, men jag tycker också det, kontexten spelar jättestor roll. Till exempel
jättestor roll.
Vi ser att en tjej jag är tillsammans med eller dejtar eller så skulle på något sätt hänga själv med en väldigt nära vän till mig, till exempel att hon får, jag vet inte, skjuts av honom någonstans eller du vet något sånt. Det hade ju såklart varit okej om det är någon jag känner och litar på, för att jag vet att det inte finns något sånt bakom. Men om det är någon, om det är precis samma typ av sak de gör men det är med någon jag inte känner, så är det ju en helt annan sak. då är det ju plötsligt inte okej, enligt mig.
Ja, men det beror på, men jag tänker så här, sitta i knä, jag tänker så här, jag ser framför mig en sån här vild fest där man är ett kompisgäng där alla så här håller om varandra och kramas och så här gråter ut och krökar och festar och slår klackarna i taket, och rätt vad det är så sitter hon igen av polarnas knä liksom, och då känner jag så här, ja men då har ju gränserna suddats ut, då handlar det inte om att hon specifikt sitter i den här snubbens knä för att det är något mellan dem, utan jag tänker bara det beror på.
Ja.
Om man också dessutom är ett kompisgäng som är rätt så fysiska med varandra, man kramas, man kanske sitter, man kanske lägger armen om henne vid något tillfälle, man har en väldigt så här nära, det finns ju olika kompisgäng, det finns ju kompisgäng som har de relationerna.
Mm.
Och då tycker inte jag att det är något konstigt. Men om man är väldigt stel och inte alls håller på sådär, och plötsligt så sitter hon i hans knä och kanske liksom tisslar och tasslar, då skulle jag tycka att nej, men vad händer nu?
Ja,
vad händer? Och så, man kanske kan också känna av spänningen mellan personerna om man ser så här. Oftast så är det så här, ingen rök utan eld. Jag har en specifik situation, och det var en person som, ja, en person jag var tillsammans med, och så hade den här personen en kollega, och jag kände ändå från början så här, ja, men det är någonting mellan de här två. Mm-hmm. Jag fick den känslan, alltså när jag kom, ja, det spelar ingen roll, men ibland så hade jag anledning att på något sätt se dem tillsammans. Och då kände jag att det fanns en spänning mellan dem, och det såg jag nästan direkt från början, så här, intuitivt kände jag så här, men det där, det är någonting som, det är inte bara en professionell yrkesrelation. Det finns någonting under ytan. Och det fanns det också, fick jag sen bekräftat. Men det är en annan historia. men så att ibland så kan man känna ganska tydligt att den där spänningen man kan känna mellan två människor.
Mm.
Har man en minsta intuition, då kan man känna av den, och då är det ofta så ingen rök utan eld. Precis som när man är alkisfru och vet så här, man känner på sig när alkisen är full eller har druckit, eller man hör på rösten i telefon sen, men det här, han ljuger om att han har druckit. Man känner på sig, man ser det, man liksom, hela kroppen bara skriker så här, men det här är en lögn. Det här är,
Sen är det ju så här också, alltså de allra flesta killar som man inte känner hade ju legat med ens flickvän om de fick chansen.
Jaha.
Så är det ju. Och,
och menar och du att de, just för att väldigt, de vet att det är din flickvän eller?
Nej, alltså de hade ju legat med vilken snygg tjej som helst.
Liksom. Jo, men det där är din, det där är så där det funkar. Du, jag vet, okej.
Okay.
Nej, men
okej, okay. Okay.
Mm.
Och alla hetero män i alla fall. Och då utgår jag från att man har en tjej som är liksom,
ja, hyfsad.
Snygg liksom.
Ja, ja.
Och då, och därför exempelvis, vi säger att vi är ute någonstans, och hon går och tar en shot med min bästa vän i baren, för att båda gillar hotshots eller tequila eller någonting sånt.
Mm.
Det hade ju varit så här, inga problem alls.
Nej, nej.
Men om hon hade gått och om jag hade sett henne gå och göra det med en helt okänd person, så, eller för mig okänd person, då hade jag ju kunnat säga, men vad fan var syftet med det där? Så att vem det är spelar ju väldigt stor,
absolut,
roll.
Men också där kan man säga, nej men han kanske så här ville bjuda på en drink och hon,
ja men det ska hon ju ge fan i.
Alltså det tycker du?
Ja, men va?
Ja, om hon är ute med dig, om hon är ute med sina
tjejer. Nej, men om hon är ute själv också, varför ska hon bli bjuden på något av någon som är en annan man som jag inte känner?
Sant är att det blir ju en uppvaktning, därför att på krogen, kvinnor och män, och även då samkönade par givetvis, men gör man en invit och bjuder på alkohol, så är det en slags bevis på uppskattning och ett kontaktförsök. Det är, ja, det är en raggningsgrej.
Absolut. Dessutom finns det en risk med det om hon inte ser drinken hällas upp, kan, så att säga.
Ja, ja, precis. Nej, men jag tycker att man absolut kan bli bjuden, men det beror ju på också. Återigen är man flera stycken i ett gäng och man träffar ett annat gäng, och där plötsligt så blir det så här, vill ni ha någonting att dricka, så är absolut. Men det kanske inte så här att någon kommer fram och tjena, vad heter du, bla bla bla, får jag bjuda på ett glas och sådär. Och då, absolut, alltså, även där kan jag tycka, det beror helt på. Jag tror att man måste ta situation från situation.
Jag tycker inte hon ska hänga vid någon annans bord, drinkbord heller. Om hon är ute utan mig.
Ja, men menar du att du är någon slags ledsagare till din flickvän? Menar du att du är någon slags, vad ska man säga? Men är du hennes
du
pappa?
Dra det så långt,
du ska dra.
Nej, men alltså, det är klart att hon
är
gör
fri. Ja, men, och du som
vill,
kille då?
Men,
går
men,
du vänta, inte du till ett drinkbord? Vänta, nej, men vänta nu här.
Nej, men då har jag ju, då, tror du att killar kan gå till någon annans drinkbord bara hur som helst?
Nej, men du säger att det är ett gäng tjejer som bjuder in dig.
Ja, men det, så funkar det inte.
Ja, men om det skulle vara det. Det menar du att du inte kan gå till ett gäng tjejer?
Men det har aldrig hänt. Alltså det är för hypotetiskt för att det ska vara ett scenario. Ja, men ett tjejgäng som har ett bord på krogen och bjuder in killar till det.
Nej, men att det sitter kanske fyra tjejer och du och din tjej och du och din killpolare är ute och sen så känner din killpolare en av dem och du eller liksom kanske bekant och de vinkar in så här, men kom och sätt er här, det är trångt och så här, skulle inte ni gå och sätta
er? Nej, men det där är ju en helt annan sak än att det är ett helt okänt bord med killar och hon blir en av deras liksom bordstjejer.
Ja, men tycker du att de är bordstjejer? Liksom. Jag betraktar inte det riktigt så. Jag tycker inte att man är någons ägodel ändå. Nej, men, oavsett om man blir bjuden.
Nu lägger du ord i munnen på mig.
Nej,
men det är klart man inte är någons ägodel. Samtidigt så är det
men
inte så.
Men du vet också hur det är på krogen. Men, vänta, gränserna suddas ut.
Samtidigt så är det inte så att jag bestämmer vad någon ska göra. Men jag bestämmer ju om jag vill fortsätta träffa personen.
Det är riktigt.
Så att det finns ju vissa villkor om man vill träffa mig exempelvis.
Om man vill
gå dig. Och göra vad man vill så får man göra det, men då får man göra det som singel och inte som min partner.
Nu hör alla tjejer som är intresserade av Nick här vad han signalerar.
Jag bränner ju broar nu, men det är helt okej.
Men Nick vill ha en tjej som är exklusiv och som han ändå känner att han har kontroll över på något sätt.
Jag har inte sagt det här alltså.
Nej, men okej, så hur är det då? Berätta.
Det handlar absolut inte om kontroll, det handlar om respekt från båda hållen.
Ja, men respekt, men saker och ting behöver kanske inte vara så blodigt allvarliga alltid. Det kanske inte är så illa. Det där tycker jag är väldigt intressant faktiskt, för du uttrycker någonting som jag ibland har reagerat på i vissa relationer och också vissa människor i min egen närhet eller i relationer som jag har haft, att man ibland på något sätt tar någonting för seriöst, att man inte är lättsam kring det, att man inte bara så där. Nej, men vadå, var det så himla farligt det där? Måste man dra så stora växlar på den här situationen? Ja, men se att man är ute, se att det är ett drinkbord, se att man har kul, se att man firar och se att man blir inbjuden och någon rolig typ säger vill du ha ett glas champagne? Ja, men absolut, även om man har en partner där hemma, det betyder inte att man på något sätt är en sämre partner, det betyder inte heller att man är otrogen.
Det beror på hur det ser ut alltså.
Det beror helt på.
Men, alltså det beror på dynamiken?
Ja, absolut. Precis. Och därför kan vi inte säga så här ett kategoriskt nej, det där är fel.
Nej, men det går att säga ett generellt nej. Exempelvis tycker jag inte, om jag är i ett förhållande, tycker jag inte att det är jättepassande att jag är på en efterfest med en killekompis och åtta tjejer liksom.
Du tänker att du inte skulle kunna styra dig då, eller vad då? Tänker du
nej,
att det
alltså det handlar om, nej, även om jag inte skulle göra något med någon så är det ändå opassande. Det kan det väl vara utan att man är otrogen.
Nej, jag tycker att ja, jag håller med om att det beror på kontexten, det beror på situationen, men
precis som jag tycker om jag till exempel träffar en tjej på en efterfest, alltså inte träffar som att vi gör något, men om det är en tjej på en efterfest och klockan är liksom jättesent och hon har en och jag vet att hon har en kille, då är jag så här, men vad fan alltså. Varför är du här utan honom vid den här tiden?
Det finns ju massor med olika anledningar till att man beter sig på ett visst sätt. Och vissa av anledningarna kan givetvis vara mindre lämpliga, om man säger så. Det finns säkert de som gör saker och har motiv som inte är schyssta. Och sen finns det absolut de som gör saker utan och det är harmlöst. Så kan man säga. Ja. Så därför är det väldigt svårt tycker jag att prata generellt. Att du säger att det är opassande, för mig låter det lite så här gammaldags, men absolut, det kanske är bra att ibland vara det.
Jag känner på mig att det här kommer bli mitt mest kontroversiella avsnitt hittills. Från min sida, tror inte det.
Kanske. Ja, men är det opassande? Vi kan slänga ut frågan till våra lyssnare. Är det opassande att vara på efterfest när man har en partner och kanske vara berusad, kanske vara i en miljö där det bjuds möjligheter till nu då otrohet, trots att man har med sin partner kommit fram till att det är inte vad man ska ägna sig åt i just den här relationen. Är det passande eller opassande? Hur skulle du reagera? Du lyssnare. Jag vet inte. Jag tycker det där är ganska svåra grejer. Jag tror att man måste ändå ta dem från situation till situation. Jag tycker det är svårt att vara helt generell vad det gäller det. Men det är klart att
absolut, det är klart att det finns undantag och så vidare. Så är det.
Jag tycker det som är oskönast eller som är mest olustigt, det är om ens partner plötsligt börjar visa väldigt mycket intresse för en annan människa och börjar umgås med den på ett sätt som känns ja, just som jag sa förut, så här exkluderande, att nej, men de ska göra någonting tillsammans, och sen så får man höra att man själv är oskön som på något sätt inte bara accepterar det här, medan man känner på sig att det är någonting som pågår som man inte kanske kan sätta fingret på, men så blir man skuldbelagd och får heta att man är en torrfitta eller vad det nu är, som att man är sur och missundsam och sådär. Och det är ju ganska vanligt också att man blir skuldbelagd när man kanske ifrågasätter, och då kan man fråga sig vad det är för någonting som händer.
Det här låter redan helt sjukt för mig.
Ja, men det är alltså, sjukt.
Att det har gått så långt att, att någon vill umgås en massa med någon annan som du inte vet vem det är, som är av motsatt kön.
Ja, men det kanske heter så här, men vadå, det är min tjejkompis. Nej, och kanske där, är alltså, det. Ja, men om man har haft tjejkompis. Ja, men då,
fler röda då. Flaggor än första maj alltså.
Ja, nej, men lyssna här nu. Om du har en tjejkompis då, du kanske inte har några tjejkompisar.
Hör ni Internationalen i bakgrunden just nu?
Ja,
ja. Ja, fortsätt.
Kommunist. Ja, men har du tjejkompisar? Men, alltså, ja, men kan man då, okej,
ja,
så här.
Men, eller ja, fortsätt.
Då kan man säga så här, kan man vara tjejkompis? Det här är ju den gamla, det här är ju den klassiska frågan. Kan män och kvinnor vara enbart vänner om de är båda två, ja, skulle kunna vara attraherade av varandra? Om man säger att det är en snygg tjej, snygg kille som är singlar. Ungefär singlar.
Svaret är nej, det korta svaret.
Du tänker att det finns alltid en sexuell underton där?
Ja, definitivt från killen gör det.
Ja.
Och det är väldigt många tjejer som ofta blir så här jätteöverraskade när det visar sig att deras snälla killkompis ville ligga med dem hela tiden. Och ni måste sluta bli överraskade för det alltså.
Ja, nej, men det där är jag ju lite gammal i gården, så det där har jag genomskådat för länge sedan. Det,
ja,
finns
det
ju massor. Nej, men är det så att yngre kvinnor kanske är lite mer naiva, att vi som är lite, ja, äldre
inte bara alltså. Jag har hört det från många olika,
ja,
håller.
För det är intressant det här, för det här är egentligen problematik, eller vad ska man säga, det här är issues som egentligen inte har någon ålder, för jag upplever att vi allihopa hela tiden möter varandra, människor i våra liv, och går in i relationer, vänskapsrelationer, intima relationer, och som, där det kan vara svårt att veta exakt. Alltså det är så diffust, det är så mycket flytande gränser. Men då tänker jag återigen det här då. Kvinna, man, vänskapsrelation, sympati, gemensamma värderingar, roligt tillsammans, delar humor, har på något sätt en härlig energi, flow tillsammans.
Varför ska man inte börja dejta då?
Nej, men exakt, men säg att båda har partners. Det är det.
Ja, men då är det ju en annan sak. Ja. Alltså exempelvis.
Och då så kan man vara vänner, eller så här, om man har det här med någon och det av någon anledning inte har blivit en relation, men man har varit såna här goda tjejkompisar, tjej och killkompis då, och sen så blir en av dem kär i någon annan, men den andra personen är kvar liksom i dens liv, och då är det så här, nej, men det här är min tjejkompis då, säger killen, och sen så har han en flickvän, och hur pass mycket kan tjejkompisen vara kvar som enbart tjejkompis? Tror du vad jag menar? Ja. Eller din tjej har en killkompis som hon är jättenära, och så blir hon ihop med dig, och då är det så här, nej, men min killkompis betyder så mycket för mig.
Ja. Alltså, det är klart att det säkert finns genuina, ett fåtal genuina sådana relationer som bara är vänskap. Men exempelvis, de tjejkompisar jag har är ju i de flesta fall, förutom så här, någon jag har känt liksom sen jag var liten eller gymnasiet eller sådär, det är ju en sak. Men för då är det ju så här, skulle något ha hänt så hade det ju hänt för länge sedan.
Ja.
Men om det är en, alltså de rimligaste liksom genuina vänskapsrelationer jag haft med tjejer har ju varit mina vänners flickvänner. För att då är det ju liksom en naturlig, då har man ju en naturlig,
du menar att
platonisk
de håller,
relation liksom,
du menar att du hålls tillbaka av att det är din du.
nej men alltså det är att det, då finns det ju liksom inte, då har vi ju en naturlig relation för att jag är vän med deras pojkvän, och det är så här, det finns inget annat i luften heller, vilket är, då kan det ju bli en riktig vänskap. Men å andra sidan, jag är ju fortfarande bättre vän med killen, så att hon kommer ju bara på köpet som vän, förstår du?
Ja. Nej, jag har aldrig, ja, jag fattar. Nej, jag har alltid haft lite svårt för det där med att det skulle bara vara rena platonska relationer mellan kvinnor och män, och att man ska kunna hålla det där. För jag tänker också att det finns alltid en som vill mer, nästan alltid. den obalansen sker ju också i relationer, att en vill mer av någonting än vad den andra är. Vi är ju alltså, det är väldigt få relationer som är helt alltså helt jämställda på alla sätt, där båda två vill exakt lika mycket i varje givet ögonblick. Mm.
Och enda gången det blir genuint skulle jag säga är när det är någon sorts familjekänsla, och det blir det ju antingen, det kan ju bli det med barndomsvänner eller så här, vänner till familjen eller någon man har känt jättelänge av motsatt kön, eller om det är en väldigt nära väns flickvän, då är det ju också liksom familjefeeling, så att jag skulle ju aldrig få in i huvudet att liksom bli sexuell med.
Men man blir inte vänner man blir inte vänner med någon som man möter. Ja, men så här, nu du säger att du skulle möta en tjej som du tycker är härlig och skön, och sen så är det bara så, nej men vi är bara vänner.
Ja, nej, det skulle nog inte.
Det händer inte.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Om hon inte är uppenbart liksom oattraktiv.
Jaha, okej. Okay. Så då kan man vara kompis om man inte tänder på personer. Men om man tänder, om man tycker att personen är sexuellt attraktiv, då är en renodlad vänskap i princip omöjlig, menar du?
Ja, det skulle jag säga.
Mellan män och kvinnor.
Det tror jag.
Jag tycker ju mellan män och kvinnor generellt är det ju svårt med bara det här. Om det uppstår en attraktion och man har en sympati och man känner sig dragen till den andra, så tycker jag att det är väldigt svårt att hålla det på en väldigt icke-sexuell nivå. Mm. Icke-intim nivå, icke-romantisk nivå. Mm. Så att någonstans är vi ju ändå skapta för att vi ska attraheras av varandra, och för att vi ska vilja vara tillsammans sexuellt, och för att mänskligheten ska överleva. Så det finns ju ändå en biologisk poäng i att vi faktiskt dras till varandra och inte bara är vänner. Tänk om kvinnor och män skulle vara vänner liksom genom årtusenden, då skulle ju mänskligheten inte leva vidare, för alla satt och var polare och bara liksom la huvudet på sned och klappade varandra på ryggen.
Och med det sagt så närmar vi oss slutet av avsnittet. Om ni har några synpunkter eller så på det vi har sagt, vilket jag känns som att det kommer vara en del efter det,
ja,
mina kontroversiella
uttalanden. Så kontroversiell.
Fast jag tror ju alltid, varje gång jag tror jag är kontroversiell, så är jag ju
snälla, vi kanske måste bli lite mer, vi kanske ska trigga.
Jag ska steppa upp det ännu mer nästa gång.
Ska steppa upp och bli ännu mer pryd.
Men om ni vill någonting, ifrågasätta någonting, fråga någonting, ge beröm eller kritik eller så kan ni göra det på katerinaonick@gmail.com. Så Katerina, sen ett O, nick@gmail.com. Och ni kan även stötta oss ekonomiskt. Och hur gör man det,
Katerina? Jo, man swishar oss. Vi är ju swishhorer. Helt platonska swishhorer är vi.
Kan du numret utan till?
Nej, jag kan inte numret utan till. Du får faktiskt plocka fram numret och så får du säga det. Så ni får vara jättesnälla och swisha oss några ören hit och dit.
Det är väldigt uppskattat, ja. Och det gör man till 0700 420 297, 0700 420 297. Alla bidrag är välkomna.
Jajamän, och vi hörs nästa vecka. Ha det så bra.
Tack så mycket.
Hej då. Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.